Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
Det är torsdag den 28 mars. Välkomna till dagens avsnitt av Investera och agera, där vi riktar blickarna mot centralbankernas senaste besked, det allt mer öppna IPO-fönstret och börsens småbolag. Vad betyder de senaste signalerna från centralbankerna för börsen? Hur är förutsättningarna för fler börsintroduktioner i vår? Och hur ser det ut för börsens småbolag som hittills i år har halkat efter storbolagen? Jag heter Johan Högberg och är redaktör på Carnegie Private Banking. Med mig i studion har jag vår omvärldsstrateg och makrospecialist Helena Haraldsson.
Ja.
Helena, om vi börjar med centralbankerna så fortsätter de vara i fokus i väntan på troliga räntesänkningar. Utomlands så bjöd den schweiziska centralbanken på en oväntad sänkning i förra veckan. Vad låg bakom den?
Ja, det stämmer. Schweiz var ju faktiskt den första centralbanken i väst som sänkte. Och det var oväntat. Det var ungefär bara en av fem som trodde på det. Och orsaken, det var ju faktiskt en seger över inflationen. Det var 9 månader i rad som den var under 2%. Och i februari gjorde den ett ganska markant fall till 1,2. Det som också är lite anmärkningsvärt är att de sänker ju från ganska låga 1,75 till 1,50. Men den centralbank som verkligen lyfte börshumöret, det var ju snarare den amerikanska Fed då.
Ja, och de valde att inte röra räntan i linje med förväntningarna i förra veckan. Men vilka signaler fick vi från centralbankschefen Jerome Powell?
Ja, det var ju stort fokus på dotplotten, ledamöternas räntebanor. Och de behöll 3 räntesänkningar i räntebanan. Det var en lättnad för börsen, som då förra veckan gjorde årets starkaste börsvecka. Och det intressanta det börsen gillar, det är att man vill sänka trots att man lyfter BNP-prognosen, trots att man lyfter inflationsprognosen för KPI och att man nästan inte ser någon ökning alls i arbetslösheten. Jag tyckte också intressant var att de beskriver på presskonferensen de här senaste tidens lite högre inflationssiffror då som oroat marknaden. Det beskrivs som gupp på vägen. Man bevakar det, men man tror att det är gupp på vägen. Sen sa de en sak också kring balansräkningsminskningen, det vi kallar för QT. Den ska ske i långsammare takt. Men de försökte betona då att det här är ju inte en penningpolitisk signal utan mer hur marknaden ska fungera. Så man drar ner takten så man slipper stoppa och sen börja igen. Men även om vi inte har några detaljer och inte en penningpolitisk signal så minskar det ju sannolikt uppåt trycket på de långa räntorna, alltså obligationsräntorna. Och det är ju ändå hyggligt för börsen.
Tidigare i veckan här fick vi räntebesked från Svenska Riksbanken också. De låg också still med räntan. Vad tar du med dig från kommunikationen där?
Ja, det främsta är faktiskt att de så gärna vill sänka. De säger att det kan ganska tydligt med att det kan ske i maj eller juni. Så det är 50-50. Får de tillräckligt bra siffror så blir det i maj. De behåller 3 sänkningar i sin räntebana då under 2024. Och lite liknande som Fed då, trots att de faktiskt reviderade upp BNP-prognosen och de ser knappt någon uppgång i arbetslösheten. Och de faktiskt också lyfte sin egen då KPIF-prognos för 2025. Sen ligger det naturligtvis under målet då, annars skulle det inte bli tal om sänkningar. Man kan väl säga så att det marknaden säger efter mötet igår, det är ju att nu är det klart mer än 50% sannolikhet för att de sänker i maj. Sen tycker jag att på presskonferensen som jag lyssnade på så lyfter man tydligt fram 3-4 sektorer som man bevakar för att bedöma inflationsrisker. Och för att snabbt gå igenom dem så är det dels geopolitiken, alltså förnyade utbudsproblem skulle kunna skjuta på räntesänkningar. Det andra är faktiskt svag krona och den har gått lite svagt sista tiden så den får inte bli ännu svagare. För det kan då ge inflation, det har vi sett både här och i Norge. Sen är det företagens prisplaner, de har tack och lov gått åt rätt håll sista tiden. Sen den fjärde är lite rolig, för det är sådär om hushållen blir för glada när de börjar indikera räntesänkningar så vi får tillbaka det man kan kalla för kulflation. Alltså att bolag inom till exempel restaurang, resor och nöjen kan höja priserna lite som vi såg efter det här kosläpp eller ketchup-effekten då när man blev så glad när pandemin är över. Det vill Riksbanken inte se. De är glada för stark efterfrågan, men ger det inflation, då skulle det kunna, kulflation, då skulle det kunna skjuta på eventuella räntesänkningar.
Centralbankernas signaler om kommande sänkningar, det är en av faktorerna bakom den starka börsutvecklingen. Ja. Samtidigt har det inneburit att börsnoteringarna har kommit igång igen på allvar, både i Sverige och globalt. Hur skulle du säga att det har sett ut hittills i år? Hur har de tagits emot?
Ja, jag tror den stora glädjen är att framförallt här i Sverige och Norden så har ju IPO-fönstret, men nästan också i Europa, det har varit helt stängt i stort sett i 2 år. Och nu har man gjort fler börsintroduktioner och de har tagits emot väl faktiskt. Det har varit bra kursutveckling, stort intresse när det gäller att de har blivit övertecknade från investerare. Så att lite är ju så här, vad är hönan och ägget, börsumör eller IPO-er? Men det är i alla fall en väldigt, väldigt bra signal. Och det är ändå bara senaste veckorna varit tre börsintroduktioner, eller vad vi kallar för IPOs då i USA. En kände ju Reddit. Det var två i Europa, till exempel Galderma då i Schweiz. Och en i Sverige, och det var ju Canel.
Yes. Vår investmentbank har ju en ledande position både i Norden och i Sverige. Vilken typ av bolag har de i pipeline?
Ja, det där är ju naturligtvis lite hemligt då förstås. Men pratar man med vår investmentbank så är det är klart att det är inte lika hett och samma aktivitet som det var 21. Det vill jag betona. Och de också. Men man hör tydligt att det finns en starkare optimism. Och det är precis som vi sa, att det görs IPO-er i Europa och de tas emot väl. Investerarna är ju dock ganska kräsna fortsatt. Så att det är viktigt att de bolag som vill till börsen kan visa en track record vad det gäller vinster och lönsamhet. Sen hoppas man ju kanske då från vår investmentbank att i takt med den här bra riskaptiten och fler transaktioner så kanske ändå möjligheten öppnar sig även för vissa bolag som idag inte gör vinst men som kanske skulle kunna gå till börsen då. Sen pipelinen som du sa, vi ska vara lite mer konkreta där, så är det så att det är ingen sektor som sticker ut. Utan det är ganska blandat. Det är bolag från flera sektorer som vill till börsen. Och jag tänker att det här är väl ändå ganska bra nyheter för investerare. Att det kan komma både inom healthcare, industri, bolag, servicebolag och så vidare. Sen är det klart, en av de stora säljarna kommer att vara P-bolagen. För de har ju många innehav nu då när det inte har gått att sälja på 2 år. Men det är ju viktigt att bolagen är mogna och bolagskaraktäristiska blir ganska avgörande då. Men som sagt, det öppnas fönstret i Europa och man blir mer och mer positiv. Och vi hoppas då att det kommer mer i Norden framöver.
Mm. Om vi riktar blickarna mot Sverige igen, så det har varit svag tillväxt på slutet. Vår räntekänsliga ekonomi har drabbats hårdare av ränteuppgången. Och i veckan så publicerade Konjunkturinstitutet sin nya barometer. Vad fick vi för signaler där?
Ja, det var ju faktiskt roligt. Det här är en företagsenkät som de gör varje månad där de ställer frågor både till näringsliv och hushåll. Och den visade då fortsatt förbättring i hushållens optimism. Och framförallt att hushållen nu också tror på sin egen ekonomi, inte bara den svenska. Detaljhandelsbolagen, de tycker att situationen nästan är normal. Vi hade ju kris där 2023. Man får lite bottenkänning i byggsektorn, det är ganska tydligt. Det som inte ser så där riktigt ljust ut då, det är väl maskinindustrin. Och det är mycket verkstad på Stockholmsbörsen. Sen vill jag då också, i och med det här att hushållen sett de är lite mindre dystra. Väldigt kul att vi fick en stark detaljhandelsförsäljningssiffra i morse. Då ökade detaljhandeln månad för månad och faktiskt också lite högre än 2023 då, under februari. Sen kom ju KI också igår med sin prognos för svensk ekonomi. Och de ser ju en återhämtning under andra halvåret och den kommer drivas av hushållens köpkraft men också lite försvarssatsningar. Sen är det klart, en lite mer normal tillväxt, alltså upp mot 2%, det dröjer först till 2025 där det kommer 2025. Det jag tror för hushållen som gör att den här konjunktursvackan kommer upplevas som väldigt, väldigt mild och inte så farlig, det är att arbetslösheten tror de bara stiger från 8 till 8,5. Det är inte särskilt mycket.
Nej. Vad skulle du säga att den här barometern betyder för investerare? Hur ska man agera utifrån de här siffrorna?
Ja, alltså här pratar man ju om både KI, både i prognos och barometer och detaljhandelssiffran då, att det är en stark inhemsk ekonomi. Det är ju dels generellt börsstöd, men kanske ur ett makroperspektiv då kanske främst stöd också då till småbolagen. Småbolag var ju någonting som vi pratade mycket med kunder och investerare om som en tematisk investering då i höstas. Och våra resonemang och argument var ju att de har släpat efter de stora bolagen så länge. Och att gå mot en så att säga, normal eller neutral viktexponering är väl hög tid då. Och framförallt då, vi har ju sett små tecken på att börsuppgången breddas. Fortsätter det, då skulle småbolagen kunna få en rejäl kurs. Framförallt om vi får räntesänkningar och en mjuklandning i konjunkturen.
Är det något mer du tycker att investerare ska tänka på just vid investering i småbolag?
Ja, tittar man på våra förvaltare både i Sverige och globalt så undviker ju de fortfarande förhoppningsbolag. De väljer mer kvalitetsbolag och gärna med rimlig värdering. Men sen ska man också betona då för alla som lyssnar att vi gillar småbolag i Sverige men också väldigt mycket småbolag utomlands. Och både när det gäller att ta exponering i Sverige och globalt så ska man välja, tycker vi, aktiv förvaltning, alltså aktiva fonder, inte index och ETFer, utan den miljö som småbolagen rör sig i, hur analyserade de är och sådär, det är ganska bra jaktmarker för aktiva förvaltare. Vi tycker också att man En del tänker lätt så här, jag ska nog ta en stor småbolagsfond, den måste vara bra. Och de kan absolut vara jätteduktiga, det är därför de har blivit stora. Men då ska man vara medveten om att de kan också då bli mindre snabbfotade. Kanske också när de växer då, att de behöver öka antalet innehav och därmed av naturliga gå mot större bolag. Och det kanske inte är det man vill komma åt. Så att, kanske inte väljer de allra största fonderna, även om de är duktiga. Och sen kan man bara påminna om då, att vi och våra rådgivare, vi har ju en lista med utvalda småbolagsfonder som vi rekommenderar då inom olika regioner.
Stort tack för det, Helena. I förra veckan utsågs Carnegie till bästa private banking-aktör av den Londonbaserade tidskriften Euromoney. Vill du veta mer om vår skräddarsydda kapitalförvaltning kombinerad med unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se och ansök om att bli kund. Och med det så önskar vi alla våra lyssnare en riktigt glad påsk.
Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på carnegie.se/private banking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.